Hej och varmt välkomna till IG Börssnack. Rapportsäsongen är i stort sett över och istället har vi fått in massa viktig makrodata som har gett börsen ny luft under vingarna. Vad ska vi prata om mer idag, Kalle?
Idag så blir det ett trading case från Eka Lundin som har tittat närmare på Securitas. Vi ställer oss frågan till om börsuppgången nu på slutet bara har varit ett björnmarknadsrally. Och sist men inte minst, ett nytt aktiecase.
Det var dagens agenda. Nu kör vi. Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 7 november. Vi har ju varje vecka med oss en trade från en professionell trader. Vi kan bara börja med att konstatera att Mikrit fick ju helt rätt i sin trade i ABB förra veckan. Mm. Och så tar vi hoppa vidare till veckans trade som kommer från Eka Lundin. Just han tittar ju på Securitas.
Ja, och man ska väl säga att Mikrit fick väl lite draghjälp av en börs som gick väldigt, väldigt starkt i slutet på förra veckan. Men alltjämt, traden gick in. Ja, exakt. Eka Lundin har tittat på Securitas. Det är en aktie som har ur ett tekniskt perspektiv handlas i ett ganska tydligt handelsintervall mellan 96 kronor och 82 kronor någonstans där omkring. Och nu befinner sig ungefär i mitten. De kommer med rapport idag, tisdag. Så den kommer vi inte kunna prata om nu. Men han menar på också att visst, är man en hungrig trader, då kanske man ska sitta redo när rapporten kommer. Men annars kan det vara intressant att kanske absorbera de här siffrorna, ta in dem och bestämma sig efter hur man ska göra.
Så det är alltså efter rapporten han är sugen på att handla den här. Och vad är det han ser utöver rapporten?
Ja, men precis. Ja, men för det ska man komma ihåg, och det har vi fått känna på med Loomis bland annat. Det kan svänga ordentligt på rapportdagen, men här finns det då en, ska man säga, en spännande trigger i form av att aktien kanske kommer inkluderas i ett större index. Och när det sker, när en sån omviktning sker, så tenderar det större flöden att flöda in i aktien. Det kan vara indexfonder eller institutionella investerare som ska in och fronta då den här omviktningen i index. Och då brukar man göra det några veckor innan, och det skulle ungefär vara nu då. Så därför skulle det kunna bidra med lite köptryck, och så får vi se vad rapporten säger. Men att handla inom det här handelsintervallet kan vara en mycket bra idé.
Så man kan säga att den huvudsakliga spaningen är egentligen att det sannolikt ska in i det här indexet och det blir större köpflöden och mycket handel. Ja. Vilket i stort sett alltid är bra för en aktie.
Ja, men exakt. Och så håller man koll på stöd- och motståndsnivåer i den här aktien.
En annan liten spaning är ju att tyvärr så känns ju den här branschen och marknaden som Securitas verkar på ganska het om man tittar på världsläget just nu. Det kommer ju onekligen behövas väktare och andra typer av säkerhetstjänster, så att det kan ju också vara någonting att ta med sig.
Ja, men verkligen, och mycket av caset i Securitas är ju deras digitala, ska man säga, transformation, där en större andel av intäkterna ska komma från digital övervakningstjänst, och den är mer höglönsam. Och den andelen har blivit större efter sitt Stanley-förvärv, och då tänker man att bolaget blir också lite mer defensivt. Man kan växa vinsterna även i ett mer liksom tråkigt makroklimat.
Idag börjar vi på andra sidan Atlanten, för vi har fått ett räntebesked från Fed i USA. Räntan blir som så många hade väntat sig oförändrad. Men kanske ännu viktigare, som vi pratade om förra veckan, det är ju vad Powell säger i samband med att man får det här beskedet. Och hur lät det därifrån?
Ja, men det här räntebeskedet och efterföljande då presskonferensen, det har varit ett väldigt stort event för marknaden. Någonting man har varit nervös över ganska länge nu. Vi pratade i föregående avsnitt om att marknadsräntorna stiger ganska kraftigt på slutet. Och när då Powell då pratar om att just nu så är liksom, åtstramningarna är ganska stora på ekonomin just nu, så därför så tycker vi att det känns bättre att vila på hanen och mer avvakta vad som komma skall. Och det här uppskattar ju marknaden väldigt mycket, att man liksom från Feds håll visar på att vi vill gärna se lite grann hur ekonomin utvecklar sig. Och även om inflationen kanske är lite för hög mot vad vi egentligen är bekväma med, så känns det ändå bäst att avvakta. Och det gillade marknaden, att vi nu har sett en räntetopp, och nu börjar det pratas om när sänker man räntan.
Så det här var egentligen precis vad både marknaden och alla analytiker ville höra.
Ja, men precis. Och nu kommer vi egentligen till den jobbiga biten, skulle jag säga. För att om vi börjar med när kommer Fed att sänka räntan? Och då har vi en graf på det, och då ser vi att senaste liksom räntehöjningscyklerna, om vi går tillbaka historiskt, så har den första då räntetoppen som sattes här, ska vi rita lite snyggt där, den pågick i 6 månader. Den andra pågick i 13 månader. Och den tredje pågick i 7 månader. Och då är frågan, hur länge kommer den här räntepausen då hålla i sig? Gud, vilken fint frågetecken. Innan de kommer börja sänka räntan. Och det här är ju liksom, det blir ganska intressant att tänka, vad vill marknaden se egentligen? Och vi fick en arbetsmarknadssiffra i fredags.
Just det, non-farm payrolls, ja, som betyder antalet nya jobb, månadsstatistik i USA. Vad visade den?
Den visade att det skapades lite färre jobb än vad man hade förväntat sig. Och börsen gillade det beskedet. Det visar egentligen på att ekonomin kyls av. Feds räntevapen har en effekt och det vill man se, för då känner man att då kommer Fed vara lite lugnare. Och arbetslösheten steg lite grann och löneinflationen, vi ser på årsbasis att den kommer ner, så att det gillade börsen, och så det var ett välkommet liksom besked. Och vi såg att långräntor gick ner, dollar gick ner, jag kan ta det på en graf här, så kan man se just hur dollar sek, svenska kronor har ju varit väldigt svag mot amerikanska dollarn, men i takt med de här beskeden, både Fed på onsdagen och arbetsmarknadssiffran på fredagen, då fick vi just räntor ner, dollar ner och börsen upp. Och då ser man också just hur dollarn kommer ner lite mot den svenska kronan, och det har handlats väldigt högt länge, men så där finns också ett tradingintervall för den som är intresserad av det.
Just det. Men det kan ju låta lite paradoxalt det där, att man får in en lägre siffra för nya jobb och att börsen reagerar positivt på det. Men så blir det ju i stort sett alltid. Vill du bara dra i kort version varför det blir så?
Ja, och det handlar ju i grunden om att, som jag sa förut, Fed och marknaden vill se en lite svagare arbetsmarknad, att vi ser att löneinflationen kommer ner lite grann, att amerikansk ekonomi inte är överhettad. Det är den väl inte längre, men man har i alla fall sett att den kyls ner lite grann, så att Fed kan sluta trycka på den där bromspedalen och strama åt ekonomin så himla mycket. Så det är väl det som blir lättnaden. Höga räntor är ju primärt det som har styrt nedgången vi har sett på börsen de senaste 2 åren.
Chans för räntelättnader med andra ord.
Ja.
Men samtidigt så vill man ju inte ha en för låg siffra, för att då kan man ju tänka sig att det är en annalkande lågkonjunktur på gång. Så att det bästa är väl egentligen att det blir ungefär som nu, att man får en siffra som är något lägre än estimaten.
Ja, men det var så marknaden tolkare. Och vi har en graf på inflationen i USA, och då ser man också just hur inflationsprognoserna de fortsätter att ticka ner. Kanske går lite sakta, men de är ändå, trenden är ändå nedåtgående, och man kommer att kanske landa på inflationsmålet någon gång 2024, kanske slut på 2024. Men det gör ändå att, som sagt, det går åt rätt håll. Men som du är inne på, det är väldigt intressant. Om det vi ser just nu, om det bara är positiva tecken, att arbetsmarknaden kyls ner, att ekonomin ändå ser svagare ut, och det är väl då vi kan ställa oss frågande till om det är ett björnmarknadsrally vi ser nu.
Björnmarknadsrally, det är ett uttryck som låter lite kul om man inte tänker på att det handlar om börsen. Det ger lite bilder i huvudet, men som du har på dina grafer där, så kan man ju se att i stort sett efter alla de här björnmarknadsrallyna så blir det ju en korrektion eller en nedgång. Börsen går ner igen. Hur vet man om det här är ett sånt, eller om det är något lite mer varaktigt vi har att göra med?
Ja, krasst, vi har ju ingen aning. Men vi kan i alla fall luta oss tillbaka mot historiken och kanske hitta någon typ av vägledning. Och då kan man ju ta med sig vissa saker, och det tycker jag, att när marknaden befinner sig i en fallande trend, som vi ändå har befunnit oss i 2 år, som vi ser på grafen, så får vi med jämna mellanrum. Det är inte så att det är ett rakt streck ner när börsen går ner, utan det är liksom, det rör sig upp och ner hela tiden. Och vi ser ju de här blåa pilarna, det är rätt många kraftiga uppställ på mellan 10-20% som vi har fått under de här 2 åren. Men börsen är ändå ner 25% under den här perioden. Så det kan vara värt att bära med sig att man ser korrektioner på uppsidan när börsen är fallande. Precis som vi tar nästa graf, så ser vi att under mellan 2015 och 2021, när börsen var upp nästan 100%, så fick vi ganska kraftiga korrektioner på nedsidan också. Pandemin såklart jättedramatisk, men annars så är det 10% ner, och då var det alltid prat om buy the dip. Det var okej att köpa alla dippar. Det var så mycket likviditet i de ekonomiska systemen. Centralbanken hade räntan på noll eller minus. Och det var liksom det bästa värda för aktiemarknaden. Och då kom det alltid in köpare när börsen gick ner. Och nu har det varit lite tvärtom. Vi har fått liksom vänja oss vid det. Så att det tycker jag är intressant. Och den här arbetsmarknadssiffran visar ändå på att ekonomin ser svagare ut. Och ska man försöka lägga det här pusslet då, så antingen så väljer man sig glaset som halvfullt och tänker att räntetoppen är nådd, skönt, rapportperioden var okej, och liksom det mesta talar för en mjuklandning, tycker vissa. De andra som ser glaset som halvtomt, de är nu med på att tittar du på rapporterna och tittar vad bolagen guidar för, tittar du på orderingång, vi ser en avmattning, vi ser att ekonomin försvagas, vi fick handelssiffror från Kina i morse, de var inte så bra, arbetsmarknaden i USA kyls uppenbarligen ner lite grann, kommer ett sämre makroklimat av, vi har ju haft stigande räntor en väldigt lång tid och de kommer ju vara kvar på höga nivåer. kommer det liksom smitta av sig på ekonomin mer, som i sin tur innebär lägre vinster för bolagen framöver, då är det negativt för börsen. Så att där någonstans då marknaden lite grann och väger vilken fot man ska stå på just nu. Så därför är det då frågan, är det ett björnmarknadsrally igen som vi ser? Vi fick 5% upp snabba, får vi se.
Ska vi ta och titta på lite branscher och bolag? Jag tänker att det låter i alla fall som en ganska lyckosam cocktail med både den här jobbsiffran och räntebeskedet som kom. Och som du säger, 5% upp. Mm. Vi kom ju från någonting som var årets sämsta vecka för inte så länge sedan. Mm. Och så var vi på och nosade på årets bästa vecka.
Verkligen.
Men ska vi titta lite på bolag?
Just det. Ja, men du var inne på det. Räntekänsliga sektorer och bolag. De har ju studsat mest. Fastighetssektorn, när börsen var upp 5%, då var fastighetssektorn upp 15. Och tecken i tiden, extremt nedpressade, stora liksom förlorare på högre räntor. De flesta av de fastighetsbolagen är ju väldigt skuldsatta och har haft det väldigt jobbigt nu senaste åren. Och jag tycker den här grafen illustrerar det här ganska bra, där man ser den röda linjen, det är ju amerikanska styrräntan. Vi hade kunnat ta den svenska också, jag tog den amerikanska. Och då ser man just hur fastighetsmarknaden mådde väldigt, väldigt bra när styrräntan var nere på noll. Men så fort den här räntehöjningscykeln drog igång så har ju fastighetssektorn haft det otroligt tufft. Vi har ju sett stora, stora nedgångar. Inte bara SBB, de är ner mest, absolut, och mest ägd, men hela sektorn har haft det väldigt tufft. Men nu studsar den upp och vi ser ju också att den kanske hittar någon typ av bottennivåer här i fastighetssektorn. Så att om man bara kollar inom sektorn så är det ganska spretigt. Och är det någonting jag tar med mig från rapportperioden från den här sektorn så är det just att de bolag som har tagit minst risk senaste åren, det är också de som egentligen har kommit med bäst siffror. Marknaden är orolig för obligationsförfall framöver, stigande räntekostnader som äter liksom upp egentligen vinsten, och fastighetsvärden som har kommit ner väldigt kraftigt. Det har varit en jobbig cocktail för många bolag, men vi ser också att vissa faktiskt har stått sig ganska bra, i alla fall i år. Så att det beror lite på, återigen, stockpicking inom sektorer, vilka som har gått bra.
Och vi ska ju in i lite mer närbesläktade sektorer till det där sen i veckans case. Men först ska vi bara påminna om ett par roliga event som sker snart, eller hur?
Just det, det är ju stora tradingdagen, IGs stora tradingdag, där vi först drar igång i Stockholm den 22 november. Och veckan efter så blir det både Malmö och Göteborg. Så att dit kan man komma och kolla på massa spännande gäster. I Stockholm har vi två scener, live trading på den ena. Så att, nej, men det kommer bli toppen roligt, så det är bara att komma dit.
I veckans case blir det fokus på bolag med bra utdelning och särskilt ett. Kalle, när vi var inne i håsen för några år sedan, då var det ganska många som fnös åt det här med utdelningar. Men det är lite annat ljud i skällan nu, får man säga. Eller hur?
Ja, men verkligen, jag håller med. När det var som HCS på börsen, då räckte det med en stark vision, med tillväxt långt fram i tiden, med vinster långt fram i tiden, för att börsen skulle uppskatta det. Men i takt med högre räntor, surare börsklimat, då har man liksom velat krypa tillbaka lite grann till mer stabila aktier som också kan erbjuda en direkt avkastning på allt mellan 3-5% till kanske 8-9%. Det har blivit mer attraktivt att få den här då garanterade, som det är det ju inte. Men oftast, om det är ett stort välskött bolag, så delar de ut pengar varje år, och det kan ju göra stor skillnad på totalavkastningen i din portfölj över tid. Så att, därför kan jag tycka, dels om vi bara kollar på Stockholmsbörsen över tid, så ser man ju att det är såklart lite extremt då och då. När aktiekurserna rör sig väldigt kraftigt så följer direktavkastningen med, men vi ligger ungefär kring 3%, och det är där vi ligger idag. Och jag roade mig med att screena lite på bolag. Liksom,
som du gör?
Som jag gör om kvällarna. Jag har inte mycket bättre för mig. Och då kunde jag då ta fram bolag med hög direktavkastning. Och sen så utifrån det så tog jag bolag som jag ändå tycker har starka finanser. Så då tog jag det här vanliga måttet, nettoskuld genom EBITDA, som på något sätt mäter den finansiella muskeln som finns. Så då vill man gärna
sållat lite där helt enkelt.
Ja, men exakt. Jag vill gärna sitta på de här bolagen som är stabila, som jag tror kommer fortsätta att dela ut utdelning av pengar. Och då hittade jag en del intressant, och jag valde att fokusera på byggsektorn.
Och mer lite specifikt Skanska
den här veckan. Ja, men precis. Så att vi kan börja med byggsektorn, som jag har haft det väldigt tufft. Och det är ju bostadsbyggande, den exponeringen, de har ju mått allra sämst. Om vi tittar på Bonava, JM exempelvis, som har haft det väldigt jobbigt. Sen hittar vi Skanska och NCC lite högre upp. De har ju mycket mer exponering mot infrastruktur och bygg. Och jag tänkte titta lite mer på Skanska nu.
Berätta, sälj in det till mig. Varför är Skanska intressant just nu?
Ja, men jag tycker att det är... Nu kommer en till graf, nu håller det på halster igen här. Om man bara tittar på värderingen för byggsektorn, jag vill bara visa på att den har kommit ner kraftigt. Så att även om vinsterna kommer ner på sina håll kraftigt, vi minns JMs senaste rapport, så har ändå aktiekurserna också kommit ner väldigt kraftigt, och värderingsmässigt så är man på historiskt låga multiplar. Och det är ju alltid någonting. Det sänker ju allt annat lika risken i caset. Och dessutom då man kan ha en hög direktavkastning och gärna en stark balansräkning. Och det har Skanska. Så att om vi tittar lite på caset så kan vi bara konstatera att de kom med en dålig rapport. Och Skanska är ju då ett byggbolag med både exponering mot infrastruktur, och man kan bygga skolor, sjukhus, men också då en del mot bostads- och kommersiell fastighetsutveckling. Och den delen var ju det som var liksom det tråkiga under den senaste kvartalsrapporten, där man tvingades till en stor nedskrivning. Det gällde inte marknaden just i den här då fastighetsdelen. Och även en orderingång som kom in 20% sämre än förväntat. Så det ledde till en väldigt negativ kursreaktion.
Ännu lägre värdering då, kan jag tänka mig.
Ja, absolut. Om man ska vara positiv, ja. Men såklart, det bidrar också till lite pessimism kring aktien.
Att såklart.
Den här delen vill man kanske inte ha exponering emot, men jag tycker ändå om man väljer att titta på det positiva här. Ja, dels estimaten för Q4 ska sägas kom ner 15-20% också, så att analytikerna, det 2023 är lite förlorat år just nu. Det är ett kvartal kvar, men så det var inget kul. Men det positiva var att byggmarginalen var stabil, och man ser liksom problem relaterade till kostnadsinflation och leverantörskedjor, men de har liksom ebbat ut nu. Och liksom byggdelen går bra, och det är väl den man kanske då vill, om man ska vara positiv, fokusera mer på. Man har en väldigt stor andel försäljning mot USA, och där ser det ganska bra ut. Orderstocken ökade med 5% i årstakt, och Sverige då står för 17% av då intäkterna i byggdelar. Så det är ganska lite om du jämför med exempelvis ta ett Peab som har mycket större exponering mot bostadsbyggande. De har liksom dragit sig dit åt senaste åren, hängt på den håsen. Så jag tror det står för 35% av rörelseresultatet i Peab, men det står för 10% i Skanska. Så man är inte lika känslig för hur det går där. Men någonstans analytikerna, de skruvar ner sina förväntningar 4-5% kommande åren på vinsten, tycker jag ändå är så här helt okej, och marknadsutsikterna bedöms ändå som relativt okej framöver. Och de här kostnaderna i Q3, jag tycker inte det är någonting man liksom ska extrapolera och tro att det ska hända hela tiden, även om det sker upp- och nedskrivningar hela tiden i Skanskas verksamhet. Så det ska man vara medveten om. Men just i USA då, som blir en nyckelmarknad, där ser vi massiva stimulanser. Till skillnad från i Sverige. Jag läste DIS, gjorde någon barometer med företagsledare som menar på att det är dags nu att sätta den här fina låga statsskulden vi har i Sverige lite arbete och kanske investera mot infrastruktur. Men det ser vi verkligen i USA, och Skanska försöker också gå mer mot infrastruktur nu när kontor exempelvis går väldigt svagt.
Ska vi ta och kika på den sista grafen där,
ja,
gällande värderingen av Skanska? För så långt är jag med dig, den är låg, den är under P/10, det låter lågt i mina öron i alla fall. Mm. Men vi har också konstaterat att många byggbolag och fastighetsbolag i räntekänsliga branscher har tagit mycket stryk, det går trögt för dem. Varför är Skanska rustade för att klara av det här läget?
Jag tycker att om man väger samman, ja, dels den fundamentala biten, det är, alltså fastighetsexponeringen är tuff just nu, men byggdelen tuffar på rätt bra. Jag tyckte NCCs rapport indikerade det också. Men att man då sitter på en nettokassa, man har väldigt stora finansiella muskler för att kunna parera den här nedgången, det tycker jag känns väldigt tryggt. Och att man då handlas till, då, som du sa, att P/E-tal under 10, om man skuldjusterar det och tittar på en EV/EBIT-multipel som man kallar det, så är den på 7,5. Det är också väldigt lågt. Så att det tillsammans med då den här utdelningen som jag tror då är uthållig, om vi ska gå tillbaka till temat, bolag som vi tror, om man nu ska positionera sig för, vi har en utdelningssäsong till våren, då kanske man vill börja kika på några av dem redan nu. Skanska erbjuder 5% direktavkastning nu efter kursraset efter rapporten. Och jag tror absolut att den här utdelningen är ihållig, för man har de stora finansiella musklerna. Jag tror ändå att verksamheten kommer stå emot ganska bra framöver, och därför så kommer man kunna dela ut. Och då tycker jag att värderingen och den starka balansräkningen och utdelningen tillsammans gör det här till en ganska intressant liksom nivå att komma in på. Aktien har vänt upp vid 140 kronor, nu står den 150. Så tillsammans, allt sammanvägt, så tycker jag att risk-reward känns ganska attraktivt.
Det låter ju som en ganska stor och stabil pjäs i de här tiderna och framförallt framåt, men man ska ju vara medveten också om att all handel är förenad med risk.
Ja, men det är det. Och det vi pratar om i det här programmet, ja, det ska man se som inspiration och ingenting annat.
Vi ska också passa på att tacka alla som har tittat den här veckan. Vi är tillbaka nästa.